Det har varit mycket med samma bild här. Nu blir det lite mer variation. Nu kommer jag till ryggraden. Den är det ju många som pratar om. Och som sagt, den har en S-form. Vi har 7 halskotor, 12 ryggkotor, 5 ländkotor hos de flesta av oss. Någon har en extra både här och där. Och ibland ger det bekymmer, ibland har det ingen betydelse. Så att det kan man inte säga garanterat någonting. Ryggkotorna skiljer sig från en vanlig led i det att de har en disk emellan varje kota, va? De här mörka. Och den fungerar tillsammans med den här S-formen som en stötdämpare. Varje gång jag går och sätter i hälen så går det ju en duns upp, och hjärnan är ett otroligt känsligt organ. Så den tål inte så mycket stötar. Och därför behöver vi den här stötdämpningen. Och sen då diskarna, de... Du skulle kunna få vara den där. Nej, jag har den här. Diskarna, de består av en massa broskringar. Här. Och i mitten är det en geléklump. Och den geléklumpen fungerar som stötdämpare och lite grann som tryckutjämnare när vi rör oss. För vi böjer ju kroppen, vi böjer armar och ben. Och då ska den försöka jämna ut trycket. Så det, när det blir en kil utav disken, så ska den försöka att jämna ut det lite grann. Disken är den strukturen i kroppen som åldras allra först, tidigast. 17-20 års ålder sådär, så går det ofällbart åt andra hållet utför. Och vad är det då som händer? Jo, vätskehalten, precis som i hela övriga kroppen, så minskar vätskehalten. Och det innebär att elasticiteten i strukturerna blir mindre och risken för sprickbildningar ökar. Vi kommer ju aldrig bli snustorrare inne i kroppen så här, men ju mer vätskehalt vi har i strukturerna, desto mer elastiska är de. Och det minskar som sagt redan vid de åldrarna. Sen har vi en annan grej som inte diskarna mår bra av och som man inte tänker så mycket på, det är rökning. Rökning vet ni ju alla att det inte är bra för hjärt-kärl och hela den här biten. Det är inget bra egentligen med det. Men ryggdiskarna här, de får också väldigt illa av rökning. De får också sin vätska, eller sin näring ifrån ledvätskan. Och det har också den här svampeffekten så att säga, när man pressar ihop och släpper av den. Pytsar ut och suger in. Och de behöver hållas igång med rörelse de också. De rörligaste delarna i ryggen, det är de som vi får mest besvär i, och det vill säga i ländryggen och i nacken. Det är tacken för att man får den ökade rörligheten. Men för att bröstryggen är lite mindre rörlig så innebär inte det att den inte ska röra sig alls, utan det är precis som i alla andra leder. Varje led ska göra ta sin del i rörelsen. För gör den inte det så det blir stopp, ja då får ju någon annan ta över istället. Och har man ett arbetslag som ni är då, va, så någon är sjuk, så gör man ju så att man fördelar kanske den frånvarandes arbetsuppgifter på några stycken. I kroppen och i ryggen här framförallt så är det inte riktigt så fiffigt. Annars är den otroligt fiffigt konstruerad. Utan då blir det, om vi har en låsning, och det har ni säkert hört eller känt alla att man har en låsning i ryggen någonstans. Så blir det ovanför eller nedanför som den leden får ta över den rörligheten. Och då blir det en överbelastning där. Och då blir det ont i den, inte där det är låst. Oftast. Så se till att hålla igång hela kroppen. Hur många av er är det som håller igång och tränar regelbundet? Så bra. En gång om året är viss regelbundenhet i det också, men jag tänker mig lite oftare än så. Och det har ju många fördelar att man rör sig på något sätt och tränar sin kropp. Utöver hjärt-kärl, leder, muskler och allt det här, så är det ju faktiskt så att jag lär ju känna min kropp rätt så bra också om jag använder den. Så därför är det jätteviktigt. Och frågan när det gäller ryggen. Då är det ju så här att vi böjer den så här. Och vi böjer den bakåt. Och vi böjer den åt sidan. Åt andra sidan. Men vi gör också en annan sak. Vi vrider. Och det gör vi inte bara med ryggen. Det gör vi med alla andra leder också. Och när vi rör oss, och vi rör oss rakt, det ska man försöka, man ska undvika de vridna rörelserna. För vad som händer i leden då, om vi är tillbaka här med ledkulan och ledhålan, så har vi det här avståndet. När jag vrider så kommer ledytorna att tryckas ner mot varandra. Om jag tillika då böjer samtidigt, så blir det ett väldigt stort tryck på den här lilla tunna ytan i ytterlägena. Som inte är så gynnsam. Och lägger vi så dessutom på någon belastning med att ni ska lyfta någonting i det här läget, så blir det ju ytterligare tryck på ledytorna. Sen får musklerna också stryk, men det är ju en ytterligare en bit. Nu får vi hålla rätt på tiden här. Ja. Så. Ryggen. Då har vi de här diskarna. Så länge de är hela så är allting frid och fröjd. Där var den, ja. Men det är som jag sa, det kan bli sprickbildningar i disken. Och här har vi en buktande disk. Som helt enkelt, där det har blivit lite, i de här bråskringarna har det blivit lite bristningar. Den är inte helt sönder, disken. Men den ytterväggen, ytterkanten här, den orkar inte hålla emot. För är där en liten utgång för den här lilla geléklumpen, så är den precis som vi. Den lyder minsta motståndets lag. Och när man då böjer sig så, det här är alltså ryggen, det här, näsan på det hållet, och så är det ryggen här. Så trycker den ut. Och den buktande disken i sig kan göra ont. Men också att den trycker på nerven här. Den kan också bukta bak på ryggmärgen, och då trycker den på den här nerven här, så trycker den bara, blir det bara, om man får säga så, smärtkänslor i den nervens utbredningsområde. Det vill säga, mellan varje kotpar så går det ut, ja, de här gröna, så går det ut nerver. Va? Och de nerverna som går ut från nacken, de går ut i händerna. Och de nerverna som går här nere i ländryggen, de går ut i benet. Och de som är här i båden, de tar följaktligen den här delen. Och när man får en klämning på en nerv, så det här med att man benet sover, har väl alla känt. Enkelstöten, den där, det är också en rejäl klämning av nerven. Men den är ju väldigt snabb. Men tänk er den här och konstant. Den är inte så kul. Och ännu värre är det ju om det går i sönder hela vägen ut, för då har vi fått ett diskbråck för att pluta den här kärnan. Ja, det har vi ju där, ja. Då plutar den ut. Och så blir det dessutom en kemisk reaktion som gör att det blir inflammerat och irriterat. Och det gör ont. Det gör så ont. Det kan till och med vara så illa så att man, när man går, så släpar man benet efter sig, därför man har inte förmågan att lyfta upp foten. På grund av att den här nerven är klämd. Man släpar hela benet. Vad gör man åt sånt här då? Ja, för det första så ska man, är vi olika disponerade, och det vet vi inte vem som är disponerad för att få sånt här och inte. Men man ska hålla igång kroppen så man rör den. Man ska ha sitt muskelskydd. Man ska undvika att böja och vrida. För det är verkligen, när det gäller ryggen, att stå så här ska vi undvika så mycket det bara går. För då pressar vi åt det hållet. Vad man sen gör rent behandlingsmässigt är oftast att man har vad man kallar för konventionell läkning. Det vill säga man, det får läka av sig själv, man har hjälp av sjukgymnast, naprapat eller dylikt. Men operation är inte så ofta man gör idag. Man gör det om man får sådana besvär som man inte kan hålla urin och avföring. Då opererar man direkt. Men annars så får det läka ut med medicin och rörelse. Igen. Den kommer hela tiden med. Här har vi då nerverna. Vi har huvudkontoret där uppe. Och sen går nerverna via ryggraden ner och ut i kroppen. Och utifrån vilka besvär som man beskriver när man har fått något sånt här, så kan läkare och sjukgymnaster säga att det är den nerven, det är där det sitter. Så det är inte så att man ser att där sitter problemet, utan det är utifrån vad man säger att hur det sprider sig ner. Och då kallar man ju för nacken för ritsopati. Kallar man det för, men ja, det spelar ingen roll. Klämningen på nerven kan ske här i utgången. Inte då på grund av disk, utan att det blir för trångt i utgången här. Och den kan bero dels på att vi får en överrörlighet. Om vi har den där stela, det har låst sig här och så rör det sig för mycket ovanför till exempel. Så om den rör sig för mycket så tuschar den nerven och så irriterar den nerven så den sväller. Och då blir utgången här för trång och då kan man få de här utstrålande smärtorna. Det kan bli något som man kallar för pålagringar, alltså det växer på strukturer i den här utgången. Och så blir det för trångt av det skälet och så får man de här utstrålande smärtorna. Sen kan det faktiskt vara så att musklerna här på vägen ut, så kan där sitter där en liten rackansmuskel som bland annat cyklister kan få bekymmer med, som trycker på, klämmer åt den här nerven och så får vi de här utstrålande smärtorna. Och likadant kan det vara på vägen ut här i armen, att det rent muskulärt finns någon som ligger och trycker om nerven där. Och då får man ju få koll på muskulaturen. Blodkärlen går lite likadant som nerverna. Och då tror jag att vi gör en liten paus.